Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Varmt välkomna till podcasten Fantasipanelen med mig, David Sundin. Som vanligt så kommer vi att diskutera veckan som gått. Vi kommer att recensera lite grejer och ge lite tips på aktiviteter som man kan ägna sig åt i helgen eller i veckan som kommer. Som namnet Fantasipanelen antyder så har vi med oss en panel. Den består denna vecka av till exempel Ola Söderholm.
Hej, tack.
Hur står det till?
Det är bra med mig.
Det gläder mig. Det man kan säga om dig, du är en allmän festlig sådär som skriver och framför skämt. Man kan höra dig i podcasten Lilla Drevet.
Mm.
Och du har släppt en otroligt festlig Spotify, eller ett skämtalbum.
Ja, precis.
Som man kan lyssna på Spotify. Mm,
exakt.
Kan man också köpa den som en CD-skiva?
Nej, det kan man inte. Man kan köpa den på iTunes om man älskar att stödja konsten mer än bara genom att klicka på Spotify.
Då rekommenderar vi att köpa den på iTunes, tycker jag.
Ja.
Vad heter den?
Den heter Ola Söderholm-skivan.
Otroligt bra namn på en skiva. Så borde alla göra egentligen. Håkan Hellström-skivan.
Mm. Ja, det är deskriptiv titel, eller man säger. Inga missförstånd om vad det här är.
Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Och så har vi, välkommen tillbaka, Elinor Svensson.
Tackar, tackar.
Hur står det till med dig?
Mycket bra.
Trevligt att se dig igen.
Samma.
Dig kan man förutom att se på en massa olika stand-up-scener höra dig i radio framöver.
Yes. Det här är 29 november och 6 december.
I ett radioprogram som heter Spånarna.
Spånarna i P3, exakt.
Är det besläktat på något sätt med Spanarna? Det är egentligen bara en liten ring som skiljer.
Det är en ring. Det har sina likheter som är väldigt, väldigt, väldigt små. Men de finns.
Ja.
Det får man lyssna och se.
Får man lyssna och se vad det blir av det. Ja. Och vår fasta panelmedlem, Johanna Wagrell.
Ja, hej.
Hur är det med dig?
Jo, men det är bra.
Ja.
Det knallar och går som man brukar säga. Mm.
Det brukar man absolut göra. Man kan höra dig också i radio.
Man kan höra mig också i radio, precis. Medelklassen. Också i Humor Himlen Lab lördag i november.
Något
som vi vet har två lördagar och det är de man lyssnar på.
Ja. Då så. Då har vi egentligen fixat av det panelpresentationsmomentet som jag brukar säga.
Mm.
Och vi kommer att köra igång med veckans ämnen efter den här lilla trudelutten. Vi kommer att börja i sportens värld. Det har nämligen rapporterats här i veckan att en liten häst har blivit uttagen till landslaget i fotboll. Många är förvånade över det här såklart. Det är inte supervanligt. Hur känner ni spontant? Är ni positivt eller negativt inställda till det här?
Jag är inte jätteförvånad. Kan jag inte påstå. Jag tycker det var en tidsfråga. För jag har tyckt det länge att man måste börja kvotera in små hästar i både i sportsammanhang och bolagsstyrelser. Brigottfabriker, allt sånt. Det är ett steg i rätt riktning, tycker jag. Det känns skönt.
Mm. Att det inte är viktigt med kompetens utan om man är en liten häst eller inte.
Alltså jag tycker inte heller att det handlar om någon special treatment. Så alla små hästar har ju kompetens till viss del, anser jag. Utan det är mer att man inte ska se det som en stor grej med små hästar.
Nej, och sen liksom, det säger ju du liksom utifrån hur det är nu att det är kompetens. Men det är ju din definition av kompetens som kanske är då en människa som spelar fotboll. Men då kan man säga att människor har kvoterats in hela tiden som det har varit. Alltså, nu är det dags att vända på det på något sätt.
Mm. Verkligen. Precis. Jag tänker också att hästarna har ju väldigt bra benstyrka. Mm. Så att det finns ju inte mycket att klaga på hos en liten häst.
Ja, men det här, sen är det ju här en liten häst. Jag vet inte, det framgick inte riktigt hur liten, men jag tror inte att det är någon riktig liksom full-size häst.
Det är en jätteliten häst.
Ja, och då är frågan hur mycket krut är det i hovarna.
Men jag som kanske lite mer koll på fotboll, jag vet ju om att alltså, det är ingen som ifrågasätter en liten hästs talang. Jag tror att alla fotbollsexperter är ganska överens om att det är en gudabenådad bollbegåvning liksom, en liten häst.
Exakt.
Men det har ju liksom varit en akilleshäl med en liten hästs karriär, att den inte har fått ut den här potentialen helt och hållet på grund av lite attitydproblem och problem med inställningen. Som har, jag vet inte riktigt, det har varit så här att en liten häst har ju varit liksom, haft en så här stjärnstatus som ofta har liksom överskridit fotbollsspelandet. Att den har varit en sån här. Så jag tror att det har tagit lite fokus, att en liten häst kanske varit mer intresserad av att vara med olika tv-program och så här, vara på vimmelfester med olika popstjärneflickvänner och sådär. Man har liksom,
ja. Lite kändiskåt, lite, liksom, lite divis snudd på.
Ja, jag tror att det kanske har tagit fokus från att liksom utvecklas som fotbollsspelare. Att man har undrat ibland med en liten häst, är du fotbollsspelare fortfarande eller är du liksom mer en kalsongmodell? Ja.
Men jag känner lite så, jag hade också hävdat mig om det blev ett sånt debakel över min plats i landslaget då till exempel. Då hade jag gått wild and crazy faktiskt. Mm. Det tycker jag att det ska inte vara en stor grej. Jag är på hästens sida, den lilla hästen då alltså.
Ja. Nej, men jag säger, ska en liten häst vara med i landslaget, alltså talangmässigt, inget snack. Självklart. Men jag kanske hellre skulle ha med då spelare som kanske individuellt sett lite svagare men ger 110% när de är
det
där.
Är lag, det är en lagsport, ja. Va? Det, är inte, det går inte att ha 11, 15, 20 stycken alltså sådana här som ska åt varsitt håll allting. Utan det är viktigt att man, hade det varit bättre att ha att alla var en liten häst?
Jag tror inte det, för att det är liksom en liten häst är så mycket en humörspelare också. Ibland är en liten häst inspirerad, dominerar en match fullständigt, sen kan det vara så osynlig flera matcher i rad och det är lite att köpa grisen i säcken.
Men samtidigt, den där typen av resonemang har man ju också hört nu när människor har gått över till den här hästpolo, alltså att det är människor som har andra människor på ryggen och spelar polo. Då har ju de, bland annat han den här Kiren, ni vet, som hade program på MTV förut. Han gick ju också över från att vara väldigt medial till att satsa på den här sporten. Och då fick han samma, liksom, ja men du har ju varit så mycket i media, hur kan du nu ta platsen av en stor bjässe till häst och spela polo?
Ja just det, han var tvungen att bevisa liksom extra mycket på något sätt då, för att han hade lite grann emot sig det här att du är bara en sån här glamour-snubbe liksom, så ska du.
Men jag tror just att när man bryter de här barriärerna mellan hästar och människor så får man ta, det är just den här typen av snack man får ta då, att vad har du gjort innan och hur har du representerat dig själv, fast en människa som går in i fotboll kanske inte alls får samma ifrågasättande. Du satt bara och drack och boj när du var liten.
Ja. Jag tror det skulle förändra spelet också med lite hästar i leken, små hästar. Och för de kan ju bara sparka bakåt. Och det kan ju pigga till spelet lite, tänker jag. Man får börja tänka utanför.
Det gäller att vara snabb i vändningarna, för han måste ju göra den här lilla knycken där han vänder upp rumpan emot målvakten och sen tjong, säger det bara.
Exakt. Och det blir ju lite stillpoäng på det också, tycker jag.
En liten häst har ju också fått kritik, just den här modegrejen. Han har ju gjort en fräsig frisyr av sin svans som också är så här, är det nödvändigt?
Ja, precis. Och det blir så här hit bland på skolorna att alla barn har den.
Ja, då vill alla ha en sån liksom, en liten häst frisyr.
Ja, en liten häst är ju en profil, men det är ju på något vis ifall det är för stark lyskraft liksom, om det är bra för laget. Det vet man inte. Ja. Det kan vara att en liten häst tar för mycket plats.
Tråkigt också om den ska behöva representera alla små hästar. Och vara som en, har alla små hästar hästsvans nu och frisyr. Och det.
En kritik som uppkommit är kostnadsfrågan. De måste ha separata omklädningsrum och det är lite böcker med transporter till olika matcher och så vidare. Är det värt det, säger någon. Ja, det är en jävla målspruta och allt det där, men liksom, är det värt det i slutändan? Med de kostnader som tillkommer.
Det beror på vem du frågar, tror jag. Jag menar, de som tror på sina lag vill ju naturligtvis ha med sin häst. Men sen, som du säger, då, de som betalar sponsorerna, de kanske är mer negativt inställda. Samtidigt kan jag tycka lite det var ju aldrig någon snack innan när han fick gå till matcherna själv, när den var liksom på lägre nivå, han kostade lika mycket, men han fick ta det själv. Och då var man bara glad, och nu ska man ändå utnyttja honom då i ett större sammanhang. Ja, det är klart det kostar för alla. Då kanske man får ta det. Sen så är det ju det här med bajset också ett problem. Att han håller, det är ju så med små hästar, de håller sig ju inte, utan de släpper ju där.
Han går lite vad han vill och när som helst har väl varit temat.
Det är ju en kostnadsfråga i att någon måste liksom vara redo att springa in på ett plan och liksom ta det där, och domarna har ju vägrat.
Nej, det är de där bårkillarna som får springa in och skyffla upp det på båren.
Så har det varit nu, ja.
Och springa ut, men de får ju alltid blåsa matchen för att det liksom
nu sker
det. Det blir dåligt flyt i spelet med en liten häst ibland.
Ja, men många precis. Det, folk säger att det är liksom fotbollsmördare, att det är liksom man missar det här flowet.
Han är bra att byta in vid ledning då, i och för sig, om man vill fördröja matchen och så här, få tiden att gå. De blir ju tokiga motståndarna då, med de ständiga liksom bajsupplockar avbrotten. Så det är ju liksom det är lite fult, men så är det på den nivån.
Att man måste igen kanske massa havre och grejer precis innan, och sen så gör de ett byte, in kommer en liten häst och sen bara...
Ja, det är en cynisk taktik, men ska man liksom vinna på högsta nivån så är det kanske dit man måste.
Nästa ämne. Det har rapporterats att folk utan riktiga intressen, alltså föreningen FURI, har startat en namninsamling för att göra särskrivningar olagliga. Och då ställer vi oss några frågor såklart. Först och främst, alltså, hur olagligt tänker de att det här skulle vara? Det här är ju någonting som är hyfsat vanligt förekommande ändå.
Det har varit väldigt heta känslor. Alltså, det har förts fram sådana liksom krav på att det ska bestraffas med sådana avrättning med hjälp av nackskott på en fotbollsarena och sen för en sådana skrikande pöbel.
Ja, men jag tror att det som var förslaget här nu på den här namninsamlingen, en av dem, det är ju att ofta ser man en meny kanske som har någon särskrivning eller liknande, och då går de in där, så stänger de det istället. Så för det blir en thai-massage.
Att det är mer näringsförbud.
Näringsförbud, och det här blir en thai-massage.
Ja, om det är en... om det är en alltså vad heter det, ett företag och inte en person.
Ja.
Alltså att det är
så att det är ändå ganska juridiskt strängt, alltså mot just F-skattsinnehavare.
Men om det är en privatperson som kanske på Facebook eller så, då är det mer att skjuta dem i huvudet.
Inför en skrikande pöbel.
Jag har för mig att de specificerade med att säga att det skulle vara jätteolagligt.
Otroligt olagligt.
Ja. Alltså ofantligt olagligt. Ja,
det så olagligt som du bara kraftord. Kan... Man kan ju fråga sig också, de är ju kända de här, alltså folk utan riktiga intressen, för andra typer av där de vill göra olika lagändringar och så vidare. Vi minns ju klassiker som
att inte uttala franska ord fel och inte uttala dem rätt, för då tror man ju att man är något som bekant. Så
man ska ligga med precis en viss, mitt emellan.
Ja, man prioriterar väl spexigheten då, om jag har förstått det rätt. Man ska spexa till det lite. Så.
Just det.
Så säger
just
man en fan terrible, då blir man liksom, då är det avrättning på fotbollsarenan. Säger man en fan terrible, samma sak.
Ja, man ska helst men till exempel Genesize pass. Genesize pass är en klassiker som de, alltså man visar på sin ödmjukhet och samtidigt kunskap.
Men sen är det också problem med ord som fåtölj, som är ett franskt ord, men som uttalar man det rätt eller fel? Ja, jag har ingen riktig aning. Alltså, eller sa jag det på svenska eller sa jag det på franska?
Ja, men då kan man slänga in en bokstav, har de gått ut med att man kan säga fåtölj till exempel.
Ja.
För att spexa.
Fåtölj kanske man, det är kanske det som är mer.
Ja, då är det lite plötsligt
lite franskt kanske, lite för franskt.
Jag tror också att de har ju haft ett lagförslag däremot. Alltså om man till exempel sitter på tunnelbanan och så kommer det in en äldre person och så ställer man sig upp för den personen. Eller till exempel om någon har ramlat på gatan så går man fram och frågar så här, hur gick det? Så liksom de här alla andra som inte gjorde något, att det ska bli olagligt. Att de, alltså alla andra som inte gjorde något.
Att det inte var de som, alla de där jag gjorde, jag gjorde i alla fall något. Alla andra bara stod och tittade på.
Ja, alla andra gick bara förbi. Eller så här, ingen annan ställde sig upp. Då ska de, alla andra som inte, det är olagligt.
De blir liksom illegala personer, kan man säga.
Det blir jätteolagligt.
De, medborgarskapet liksom sägs upp för dem. På sätt. Men ja, men jag, de har väl också försökt, alltså, för det de vill men de här furi då, det är ju att de är mot intressen, som har försökt liksom avskaffa intressena helt och hållet. Alltså liksom konstruera en sån lag som helt enkelt förbjuda intressen. Det är väldigt svårt för en jurist att skriva en sån lag och få ihop det. Men det är ju, att det är ju det de brinner för, liksom, att ingen ska få ha någon passion. Liksom, är någon passionerat intresserad av musik, fotboll, filosofi, vad det än är, så då ska det vara förbjudet. Utan att man ska liksom bara sitta kanske framför TV4 och titta på saker som man inte älskar eller hatar. Det ska vara någon sån här ljummen känsla hela tiden.
Ja.
Och sen ändå hitta grejer som man ändå kan reta upp sig på också. Såklart. Alltså, men
fast inget intresse att reta upp sig, det vill jag säga.
Nej, precis. Det är det man får vara väldigt klara med, den här kritiken som har kommit. Men ert intresse, och ni håller ju bara på och gnäller på olika saker. Nej, det är inget intresse. Det är bara att vi ser till så att saker och ting ska gå rätt till.
Är det någon inom FURI som blir för intresserad av att gnälla på saker, då blir det också olagligt. Ja. Så de har en sån här hård liksom, intern, de håller efter varandra liksom, där inne också. Så att det är ju ganska...
Ja, men de ser folk som har liksom, vi som gillar någonting. Då börjar det snudda vid intresse kanske, och då är det ut i kylan och sådär. Och inte få med längre.
Ja, det är hårt, men det är ändå, jag tycker det är viktigt.
Men det blir någon sån där renlärighets sektstämning inom FURI. Jag tycker det var ganska obehagligt. Att det är någon sån där,
som det är ju bra att det finns de som liksom kan gå in och då bry sig om det som ingen annan tänker på. Liksom. Som att här ska det minsann inte stå en cykel i trappuppgången.
Nej, för det har man bestämt att det inte ska det. Så varför skulle det helt plötsligt göra det?
Nej. Men har man intressen då kanske man går förbi och bara det gör inget. Men då kommer ju de och bara, den här, den ska inte stå där.
Ja, de värnar ju om allas någonstans att också säga, men om det står i en meny så står det fläskfilé. Alltså, vad är det ens?
Vilket av fläsk och filé jag ska välja här?
Ja. Jag tar filé, tack. Eller jag tar fläsk.
Är fläsk ett adjektiv då? Man blir jätteförvirrad. Vad är en fläsk?
Det är en otroligt fläskfilé.
Ja, det där kan man ju inte hålla på med.
Nej, det blir krångligt. De har ju fått frågan, har ni inget bättre för er? Och där har de varit tydliga och sagt nej.
Det har vi inte.
Det har vi inte. Vi har inga intressen. Vi har vårt jobb såklart. Vi har vår familj som vi älskar över allt annat. Och jobbet, ja, det tuffar på liksom. Men däremellan så är det ju blankt egentligen för det här gänget.
Ja, men det är väl lite, man kanske måste visa lite förståelse för det också. Att det kan ju bli, tycker jag, det här är lite så här klassisk så här, stad kontra landsbygd konflikt. Att det är ganska lätt för oss att sitta här i Stockholm och liksom tycka rätt och peka och säga att det är inte så farligt med särskrivningar. Men vi lever inte mer liksom in på knuten.
Nej.
Som de gör kanske så i kan Värmland och delar av Norrlands inland. Sådär att.
Ja, gud ja, där är det ett helt annat problem. Det måste man respektera.
Faktiskt. En realitet, tror jag.
De har ju fått en väldigt stor del av särskrivningarna.
Ja, kanske Byakrogen i Sveg har särskrivit herr toalett. Då tänker vi att det är inte så farligt, men vi har ju bara sett det på YouTube kanske. Men där händer, där är ju liksom verkligt, så det är ju massa markägare som blir oroliga för att de har det.
Vem är här toalett? Det funkar.
Och vi kan ju också, om jag går in på restaurang exempel och så står det dam toalett, då kan jag säga nej, här vill inte jag vara mer, och så byter jag restaurang, för jag bor i Stockholm, det finns många restauranger, jag kan välja en annan restaurang. Bor man i Sveg, då kanske det finns en restaurang.
Precis,
då sitter man där, då blir det plötsligt ett problem.
Ja, det är tuffare klimat helt enkelt.
Precis. Man får försöka ändå visa lite förståelse för att de kanske känner sig lite, de känner att det bestäms över huvudet på dem här liksom i Stockholm.
Ja, det är sant.
Nej, och sen det värsta som kan hända är ju att allting blir inte särskrivet, eller att det inte står någon cykel i trappuppgången. Alltså, det skulle inte utbryta en världskrig om det blev så.
Nej.
Alltså om de fick igenom allt där. Så det är väl därför de får låtas hållas lite grann, tror jag.
Ja, de behövs ju.
Ja. Ja, det blir en lite mer deprimerande nyhet här. Det är ju så att nu skakas Bingolotto av ytterligare en skandal. Det är ju så att Bingobärra och Bingolotta har åkt ut på en riktig jävla natural born killers rampage. där de alltså åker genom Sydsverige och rånar, mördar och lottar ut priser till vinnare bland de här barnen som har skickat in olika teckningar till Bingolotto. Hur ser ni på det här?
Ja, alltså det är ju för jävligt. De delar ju ut priser till liksom barn som inte ens har skickat in något. De har ju tappat det fullständigt. Mm. Det är bara, de bara regnar priser över. Jag hörde en familj som alltså fick 50 kilo kaffe 10 gånger.
Mm. Nej.
Och hade de ens ritat någonting överhuvudtaget?
Nej.
Mm. Nej.
Jag tycker det är tråkigt att ingen tar ansvar för det här. För Leif Luketåget gick ut och sa att han tar avstånd från det här beteendet och stöttar inte det. Och alltså, han får också se sin del i det hela. För det var han som började med uppesittarkvällar. Mm. Och det, om något, är ju liksom en inkörsport till det här beteendet med massmord och ohejdad prisutdelning. Det, han får ta sitt ansvar faktiskt.
Så där mycket lila, det är inte bra alltså, nej, för synapserna i hjärnan. Det är inte det.
Det är också där när rånmördandet pågår att Berra och Lotta aldrig slutar le. Eller hur?
Mm. De som gör det lite creepy.
De har stora leende, ja, stora svarta uppspärrade ögon.
Mm. Mm.
Ja, om de hade bara sett förjävliga ut, ja.
Mm. Det är det som blir så creepy då, att de tar med.
Mm.
Det sorgligaste tänker jag också, att ingen pratar om deras son som faktiskt helt har glömts bort i det här, Bingo Rimér.
Mm.
Han har ju flippat ur, alltså han har det jättejobbigt. Han börjar ta bilder på påklädda människor och så här. Och man märker ju, han mår jättedåligt. Och
ja, det är inte, kan inte vara en helt vanlig grej det där att ens föräldrar åker på en rånmördar- och prisutdelningsturné genom Sverige.
Kuratorerna vet ju inte hur de ska hantera det. Det blir svårt.
De kommer hem till honom med ett pris, då vet han inte. Jaha, har jag skickat in en teckning den här gången eller kommer ni rånmörda mig? Vad är dealen?
Ja. Hur blev det så här, tror ni, om vi ska försöka gå till botten? Är det liksom våld ifrån tv-spel och filmer, eller vad ligger bakom liksom att det här blir normaliserat på det här viset?
Jag tror det handlar om en marginalisering av dem i programmet Bingo Lotto. Att de inte fick ta samma utrymme som Leif Loketåget.
Mm. De fick ju stå i bakgrunden hela tiden och det är inte sunt för bingobjörnar. De behöver sitt utrymme.
Mm. Desperation.
Ja.
Det är så. Så jag tycker också att det är rätt viktigt att så här lägga ett genusperspektiv på det här faktiskt. För att det är liksom så tydligare tycker jag nu hur mycket härligare det är att vara en kill bingolotto maskot än en tjej bingolotto maskot. För Bingo Berra har ju blivit på något så här bizarrt sätt blivit någon slags sexsymbol av det här.
Ja,
det är det här klassiska att tjejer dras till kriminella kill bingo lotto maskotar. Att liksom att sen den här liksom turnén börjar ju så här, han har ju drunknat i liksom i passionerade handskrivna kärleksbrev från olika vårdande kvinnor som så här vill ta hand om honom och förändra honom och så där.
Mm.
De står liksom på kö. Och det är ju rätt bisarrt att tänka sig att det skulle att Lotta skulle liksom få samma uppvaktning från massa unga fräscha killar med tight kropp som bara vill så här vårda henne och känna den här kittlingen av att hon är farlig och sexig på samma gång. Tyvärr är det ju inte så.
Nej, för Bingo Berg ska ju vara med på nya omslaget av Café också.
Mm. En stor otroligt dålig timing.
Kan man verkligen tycka, men för honom är det nog perfekt, tror jag. Bingo Berg.
Ja, PR-mässigt så är det ju, han är verkligen i ropet kan man säga.
Men man ser ju inte Bingo Lotta, som du säger, man ser ju inte Bingo Lotta i liksom Veckorevyn.
Nej, men det är konstigt att hon är ju bara ett monster rakt av nu i hela allmänhetens medvetande. Men han har det där kittlande liksom. Att,
och alla förlorar ju på det också. Men han kan ju inte känna sig så bekväm. Han vet ju inte om de vill ha honom för priserna eller för hans mord.
Exakt. Mm. Men det är ju så också, om en kille mördar 100 personer så blir han värsta hjälten. Och om en tjej mördar 100 personer så blir hon klassens madrass.
Mm.
Alltså, vilket jag tycker är liksom där någonstans problemet ligger i någonstans.
Ja, absolut.
Och de har ju blivit det här bingobjörnarnas Bonnie and Clyde. Nu kommer de till Trollhättan och så här, och folk är lite så här, woo! Nu kommer de rullar in i stan som att det är liksom, nu kommer cirkusen. Lite så här, och sen så är det bara, lämnar de efter sig bara
blod, död
och mycket fina priser.
Väldigt mycket fina priser.
Det är otroligt häftiga. Det är resor, kaffe, kattmat,
Volvo
och så vidare. Och allt du behöver göra är att skicka in en liten barnteckning så har du chansen att vinna det här.
Eller... De jobbar ju på samma sätt som Postkodlotteriet och det har ju varit ett problem. Att, att de är, filmar när de delar ut priser och mördar. Så att de som har fått priser har också blivit väldigt nerringda och rånade och mördade igen då av andra som då kommer här i släptåg med. Ja.
Det är det som har varit problemet. Jag tror det är därför folk öppnar dörren när det plingar på. Och så tittar de i det här lilla kikhålet och så ser de, aj fan, det är bingo bära, bingo lotta. Det kan vara så att det står liksom 20 Volvos på uppfarten. Vi vet inte. Så öppnar de dörren, får en machete i huvudet och ser liksom över.
Sen har man sagt, det värsta är ju faktiskt inte morden. Det värsta är ju att det är vinnaren som betalar prisskatten. Mm.
Ja, och då, det finns ju mordskatt också som måste ut. Det görs ju inte gratis den här turnén. Så det är,
ja, det är mycket problem. Efterspel. Mycket som ska städas upp och tas rätt på och så vidare.
Ja.
Ja, vi får hoppas att man får stopp på det här då.
Det är svårt alltså, för att de är ju som ni säger ändå populära ute på landsbygden. Så fort man tar upp det, då blir det den här klassiska som du var inne på tidigare, Ola, det här med att det är en sån skillnad mellan större städer och mindre städer. Mindre städer säger hej, nu händer någonting, och vi tycker usch, hur kan ni.
Och TV4 fortsätter ju stötta det, för det är höga tittarsiffror. Och det förstår
otroligt
man
höga tittarsiffror.
De måste ju ha sina pengar också.
Ja, det är på gränsen till cyniskt, men det är klart, rånmördande säljer och TV4 är ju en kommersiell kanal.
Är det samhället som vi själva har varit med och liksom knuffat fram på vis?
Hade det varit public service hade man kanske kunnat ställa lite andra krav då, att är det här verkligen uppbyggligt med allt det här rånmördandet?
Tror att de hade redigerat det på ett annat sätt.
Ja, men nu när det liksom är marknadskrafterna som styr, så då är det ju inte svårare än så.
Men sen ska man inte underskatta heller att det, vi pratar om väldigt mycket jobbtillfällen som det här genererar. Arbetstillfällen både för polis och för alltså själva kamerateam och produktionsteam.
Stor produktion.
Mycket stor. Det är väl ändå också någonting man bör väga in. Och jag menar, skulle det här vara public service? Ja, de följer ju ändå inte arbetslagarna. Så att de kanske kan dra ner lite på arbetskraften. Medan TV4, nej, som sagt, det är en kommersiell kanal som har sin personal och de måste jobba. Så
det finns ju alltid olika perspektiv. Det är viktigt.
Mm. Ja, viktigt att komma ihåg. Det är liksom, det är okej, det är mycket rånmördande, men det är inget sånt där fult utnyttjande av bemanningsanställda. Och
nej,
och
precis.
Så det är skönt.
Inget utlasande, inget sånt.
Jag tror det är snyggt skött på så sätt.
Och de kan bli mördad. Och det händer ju ofta. Men ja, det får de ju risktillägg för och så vidare.
Ja, gud.
Vi har kommit fram till programpunkten tips från panelen. Tips och under den här vignetten så är det ju så att våra panelister berättar om någon slags upplevelse eller tingest eller någonting som är värt att uppmärksamma eller inte. Vi har ju ibland så kallade otips också, så det är inte bara tips. Den här veckan så har panelisterna läst en varsin bok som de ska berätta lite mer om. Vi kan börja med Johanna.
Ja, då har jag läst en bok, en relativt nya genren, kokbokskräck, som Erik Lallerstedt har skrivit och som, ja, kan man säga, spelar han lite på den här tv-serien Masterchef eller liknande tv-serier. Att det går ut på att Erik Lallerstedt då äter olika maträtter, väldigt mycket olika maträtter, och så beskriver han dem väldigt ingående sådär att den här hollandäsen var fantastisk, och sen åt jag en lite krispig potatis men som var väldigt mosig, sådär att han beskriver väldigt, väldigt ingående, alltså, och det gör ju att man blir som på nåla liksom, bara hur ska jag sluta, vad händer, och så läser man klart. Och så bläddrar man liksom fyra tomma sidor och då sitter man ju och undrar så här, vad kommer nu? Och så kommer man till det och så säger han antingen då det var gott eller det var äckligt. Och där skriker man ju rätt ut. Så att det är ju, det här är ingenting man ska läsa om man är lite mörkrädd eller så, för det är en otrolig anspänning om man ska tycka om det eller inte.
Det är alltså om man både älskar mat och liksom den här otroliga spänningen och nerven.
Ja. Vad passar han bra?
Så bläddra.
Och så
bläddra. Det var jättegott.
Och vad heter den igen, sorry?
Den heter Lallerstedt äter kanske något han tycker om.
Ja, det finns ju ett behov för det också, känner jag.
Ingen superbra titel spontant.
Nej. Den kan han jobba på. Men väldigt bra bok. Väldigt, väldigt läskig bok, som sagt. Barn ska inte läsa dem, och kanske är bra om man har en partner eller någonting som ligger bredvid, så att man inte behöver känna sig så rädd. För det blir väldigt liksom, vad ska hända, vad ska hända? Och så pirrar hela magen. Och så kommer
du har sovit med nattlampa.
Det kan jag lova att jag har gjort. Alltså.
Så du kan säga att det är tips för vissa, men inte för alla?
Mm. Och det är kul också för att han har liksom lite så här vändningar ibland, att han kan... Jag kan liksom skriva så här, det här var ta mig fan den värsta hollandäsen jag ätit. Och så vänder man blad, då står det tur att det var en BNS.
Och så var det ändå gott. Liksom.
Jag rekommenderar.
Något betyg? Vill du ge något betyg?
Det behöver inte vara på en skala.
Det behöver absolut inte vara på en skala.
Men då skiter vi skalan och så säger jag 5.
Ja. Ja, det är ganska, det kan vara både bra och dåligt betyg.
Det beror på vilken skala man sätter den
i. Det var dumt att du sa det där, att det inte behöver vara en skala. Ja, för det blev helt obegripligt nu.
Ja, betygssystemet faller lite på, men ändå, jag tycker det är bra att veta så här, en femma
då vet
kanske,
man det.
Kanske kan vara något. Ola, vad har du läst för bok?
Jag har läst självhjälpsboken Så tappar du bort ditt inre barn men hittar din inre sura gubbe. Och den handlar väl om att se på världen med den sura gubbens förstörda ögon, kan man säga. Att liksom, vi är ju väldigt vana vid att leva i nuet, eller hur? Att vi, så här, vi går runt i världen med en känsla av ständig häpnad och upptäcka glädje. Så man hittar en pinne på gatan och man bara, wow, vilken fantastisk pinne. Den kan man leka med. Den kan vara ett svärd eller ett spjut, så här. Jag ska ta hem den och sätta fjädrar och flörtkulor på den och bygga något vackert. Liksom. Men den här boken hjälper ändå att se på världen ur en sura gubbens unika perspektiv. Och det kan vara nyttigt, tror jag, för att vi är så vana vid att hela tiden se på allt som om det var för första gången. Men här får vi då liksom lära oss att se på allt som att vi har sett det förr. Ni förstår?
Ja.
Mm. Att man får lära sig så här att liksom bara gå förbi en vattenpöl utan att stanna och hoppa i den.
Jaha. Och bara, måste det verkligen vara en vattenpöl här, kanske man tänker.
Ja, precis. Och inte så här, man bara går förbi det. Man börjar inte så här försvinna i en fantasi om att det här kanske är Stilla havet, att vi är sjörövar, utan man bara går förbi en skogsdunge utan att stanna och leka Robin Hood i 3 timmar.
Det låter ju väldigt användbart.
Mm. Är det några konkreta tips i den? Eller är det mer en inställningsfråga?
Ja, men det är de här två som jag sagt nu har jag tagit från boken, så du kan inte ta åt mig äran för. Men jag vet inte, det är sådana där, inte flippa ur fullständigt när man går in i mataffären och ser sig själv på den här övervakningskameran. Det är också en sån grej. Ovant att sätta sig in i det.
Ja. Liksom, för det är lätt hänt ju.
Ja, man liksom
stannar till, vinkar lite.
För det jag tänker
står
på,
och hoppar, gör liksom V-tecknet.
Ja, på TV.
Hur ska det gå till? Liksom? Jag ska läsa den här. Spännande.
Ja, precis. Ja, men det är liksom, ja, man får se allting ur surgummens perspektiv. Att
fan,
det här är bara en pinne. Nu går jag hem och betalar en räkning.
Ja. Känner du att du har lyckats ge upp glädjen i ditt liv efter att du har läst den här? Eller, för det måste vara svårt.
Ja, man måste ju tänka efter inför varje situation hela tiden. För att inte bara gå upp i den här glädjen och det här nuet. Men det är liksom en spännande hjärngympa på något sätt. Mm. Spännande övning för en själv att kunna liksom se det på det här
sättet.
Man
kanske inte behöver göra det permanent, man kanske gör det för en dag. Alltså bara för att få de här kontrasterna. Man kanske tänker att säga, men idag ska jag vara en surgubbe. Och när har man lärt sig grunderna, provar man på hur det är för att det ska kanske bli ännu roligare att vara glad.
Ja, exakt. Ja, men så är det ju. Det är ju lite, det är bara att lära sig olika perspektiv. Det är ju alltid utvecklande. Ja.
Skulle du säga att det här är ett tips eller ett otips?
Jag säger att det här är ett tips. Mm. 5 i betyg.
Ja. Och det är skal...
Ingen skala.
Nej. Så det är ungefär lika, de är ungefär lika bra.
Du är på lite 2 olika skalor, men precis, det väldigt, ligger väldigt nära till, om det är på samma skala. Så är det väldigt nära. Ja, det är. Eller liknande skala.
Tack för tipset, ska vi säga till Ola. Elinor, vad för bok har du?
Ja, jag har läst den kontroversiella boken av Lena Andersson som heter Egenmäktigt förvarande. Känner säkert till, det handlar om en kvinna som träffar en man som helt otyglat förvarar saker där de inte ska vara då. Och det är en passionerad kärleksberättelse, såklart. Jag ska inte säga för mycket. Den utspelar sig i en stad. Huvudpersonen dör på slutet. vill jag lägga in en liten retroaktiv spoiler alert där. Och så fick jag reda på att det är en kvadrologi också. De andra böckerna har inte kommit än, men det är ju då egenmäktigt förtalande, egenmäktigt försvarande, och sen den sista boken ska då heta Det är skönlitteratur jag lovar. Så de är jättebra, jag tycker det var spännande. Och ja, det är kul när det blir diskussioner med boken efteråt. Mm. Det var ju en helt okänd man som utan anledning dementerade att det var honom den handlade om.
Mm. Han hade också förvarat väldigt mycket olika saker på olika ställen. Så
ja,
det känns ju ändå lite...
Han gick ut med det att det har ju slunkit ner en annan osthyvel i knivlådan. Mm. Men det var ingen som tog notis om det så mycket. Men ja, väldigt, väldigt spännande.
Störde det läsningen att den här mannen har gett sig till känna liksom, att du...
Ja.
Man vill att det ska vara, man vill liksom kunna föreställa sig själv när man läser fiktion och sådär. Sen så har han gått in och sabbat det här, att det är jag som är förvararen.
Ja, det var väldigt tråkigt. Man hade ju en tydlig bild av vad det är för personer som inte kan förvara saker på rätt ställe. Mm. Och så fick man ett ansikte till det, och det vill man ju helst inte ha. Speciellt inte
ett okänt ansikte.
Nej, precis. Som man, inte
man vill göra sina egna ansikten när man läser ju, och hitta på lite egna utseenden lite fritt, mer lite som man vill.
Mm. Precis, det är därför jag läser, för jag vill göra ansikten.
Ska du vara en känd person så borde du vara typ Roy Andersson åtminstone.
Ja, men i alla fall ett namn som jag känner, jag kommer inte ihåg vad han hette nu, jag får kolla upp det sen. Men
tack, och det här låter som ett tips.
Det är ett tips, absolut.
Är det något betyg?
Ja, 6 laxar i någon slags förvaringsbox då.
I förvaring, därför avsett förvaring.
Ja, det beror på om man vill gå på temat på boken eller inte.
Stort tack till Elinor. Jag själv har läst en bok också. Det är Måns Kallentoft, uppskattad författare, som har kommit ut med sin nya bok. Den här boken handlar om det handlar om en författare som ska skriva en bok som vi får följa då. Den här boken som den här författaren skriver handlar i sin tur om en författare som då i sin tur ska skriva en bok. Och det här känns ju, jag menar, det här har vi ju sett, så det är ju inget konstigt så att det handlar om saker som man, att man faktiskt håller på att läsa, eller man ser filmen som filmen handlar om, eller vad det nu kan vara, det här meta temat. Men det som är lite unikt med att en bit in i den här boken så får en av de här författarna, och det är oklart vilken, för man har tappat bort sig lite i var någonstans i det här i den här ryska dockan man befinner sig, skulle jag säga. Men det är så att en av de här författarna får skrivkramp. Och för att hämta inspiration så läser han eller hon en bok. Så det är egentligen den boken som man läser. Liksom. Som är den boken som den här personen läste istället för att skriva en bok om en person som skrev en bok. Och sen är det väl ett steg till då antar jag, som en person försökte skriva en bok. I alla fall, den här boken som man då, som är inuti den här boken, är en otroligt spännande deckare som jag verkligen rekommenderar. Handlar om en polis. Han har lite knivigt förhållande till sin familj. Jobbar lite för mycket. Han ska lösa ett mord som visar sig ha starka kopplingar till honom själv och hans egen uppväxt. Till när han måste återvända till den här småstaden som han kommer ifrån och tvingas gräva i sitt eget förflutna.
Oj.
Och sen så får han en väska, han kommer över en väska med pengar som visar sig tillhöra den ryska maffian. Och nu så helt plötsligt så kan han inte lita på någon. Och han måste lösa det här mordet också, tror jag.
Oj, det har man ju verkligen aldrig hört.
Nej, så den är liksom helt unik. Även om den är inkapslad i det här välkända ramverket, så är det häftigt när man väl har tråcklat sig ner, när man har bläddrat bort alla de här lagren på isbergssalladen och kommer fram till salladens kärna, så är det en otroligt häftig läsupplevelse där man kan få göra många egna ansikten, kan jag säga.
Jaha,
för det är otroligt vagt beskrivet hur folk ser ut, så där har man helt fritt att måla med sin ansiktspensel, så att säga. Absolut ett tips för den läskunnige, skulle jag säga. Jaha. Mycket bokstäver och sånt att hålla reda på.
Mm. Är det något betyg som du vill ge?
Jag skulle vilja ge den här betygen majs på en på grönsaksskalan.
Det är ju väldigt bra. Mm. Eller för mig i alla fall, för jag gillar majs. Ja. Det beror på.
Det är liksom på en skala från ärta till blomkål, så är det majs.
Ja.
Mm. Ja, men det låter okej.
Bra, vi ska gå vidare med några fler tips, och det är ju såklart då vad som händer i helgen. Vi har kollat nu vad som hände i veckan tidigare, men vi ska blicka lite framåt också och se vad som händer i helgen, och om vi har någonting i veckan därpå, då får vi se. Någon som har några bra tips som man ska kolla upp?
Kör.
Ja, jo, men på lördag 3 på Wayne's Coffee, Drottninggatan, kommer det vara öppen repetition av två gymnasieelevers stela kaffedate. Så det är liksom, det är en chans då att se föreställningen gratis.
Ah, innan den väl.
Ja, det är bara ett rep. Den kommer ju vara lite ofärdig då kanske. Att ja, men allt så här blygt fnittrande och flackande med blicken, det kommer inte sitta helt perfekt. Men det är andra sidan gratis då. Det är bara ett rep.
Så man får lite vad man betalar för.
Ja, och jag tycker att det är rätt kul också att följa liksom processen. Alltså arbetet, liksom hur konstverket värps fram. Sådär. Så det är ett tips.
På restaurang Beige Dvärgen på Kilimanjaro gräns så huserar klubben Fraggelberget, där DJ Simrishamns kommun spelar sin populära mix av Acid House och Crème Fraîche. Det kostar 80 kronor i dörren.
Ja. Mm-hmm. Syrakföreningen har extrainsatt årsstämma på grund av regeringsskiftet, så det hålls hemma hos Annie Lööf på lördag.
Okej. Jag har två tips, får jag slänga in två?
Ja, absolut.
Härligt. På söndag är det då den årliga hovloppisen utanför slottet, och det är ju i samband med då att kungen tillkännagav för några veckor sedan att han ska nylansera sig själv, så ja, han vill bli kallad kingen och sådär, ni vet, hela den biten. Då så insisterade han på att i samband med hovloppisen så ska han då tillkännage sitt nya valspråk. Så jag jättemycket fram emot. Det är lite betting på gång också. Jag är ganska engagerad i det. Det är lite olika spekulationer på vad det kommer att bli. Typ haters gonna hate, plikten framför palt, eller då som jag har satt ganska mycket pengar på är då Orup är Sveriges bästa låtskrivare. Det är spännande.
Hur mycket pengar har du satt?
Ja, det är... Ja. 722 000 kanske, något sånt.
Det är ju ett valspråk som skulle passa kingen, känner jag.
Ja, men absolut.
Jag la in en hundring på tut tut, här kommer jag.
Ja, den är bra också. Det är svårt.
Jag själv har satt mina pengar på jag kingen är över alla här.
Ja.
Så går den bara.
Jag satte 300 spänn bara i och för sig, men på jag är en albatraus.
Just det.
Ja, men det är jättespännande. Vi får se. Vi får se på söndag. På hovloppisen.
Den vore ju bra också för att han har ju såna här albatroser. Ja, alltid. Det.
Precis.
Vet inte vad det är ens.
Nej, det är bara något han har sagt väldigt ofta.
Han säger att här står jag med mina albatroser. Ingen vet riktigt vad det är ens.
Men ingen vågar fråga heller.
Nej, för han är ju kingen och man är ingen som man nosar upp sig mot.
Nej, gud.
Ja, man bara nickar med som en idiot och så låtsas man fattar. Och det, ja.
Det är lite kejsarens nya albatroser över det hela. Alla bara så här, vilka läckra albatroser.
Så här är det andra också. På lördag så är det ett event som jag har längtat länge efter. Det är Pinsamhetsministeriet. Med bakgrund av så här Movember-mustascherna så kommer det utlysas landsgenans. Att det är väldigt, på grund av att det är väldigt dråpligt med alla mustascher då. Och just också att det är lite pinsam stämning nu, för det är många som odlar de här mustascherna utan att ha tillstånd och bedriva den här odlingsverksamheten.
Illegala odlingar.
Ja, och det är det blir landsgenans, och ni vet hur man brukar fira det. Kommer att säljas specialframtagna kemiska lösningar för skamsköljningar och så vidare.
Det är som det är som en sån här flume ride på något vis.
Ja, det blir... galet, som de säger.
Ja, för förut var det, så det var väl dråpligt för mig, för då trodde jag att jag skulle få en skamsköljning, så fick jag en tarmsköljning.
Aj.
Ja, så det blev ju väldigt dråpligt och pinsamt. Mm.
Det är orange läskmässa ute på Kistamässan, där såklart de stora utställarna Fanta, Single och Ranga visar upp sina produkter, och man får komma och smaka, diskutera, kolla på föredrag och även hälsa på mindre utställare som Solo och Orangina såklart. Så där med sin orange läsk.
Blir det några workshops?
Nej. Tyvärr, efter det som hände förra året så har man fått helt förbjuda alla typer av workshops på mässområdet. Sen hålls det ju mycket små workshops direkt i anslutning till själva mässan.
Det är inte en del av arrangemanget officiellt.
Nej. Men de är där. Alla vet om att de är där och liksom folk kommer ju för workshops. Men ja, sen det som hände så är man tvungen att hålla det utanför mässhallen och sköta det där snyggt. Men det, de är ju där. Liksom. De är.
Jag har sett lite Facebook-event också om svart workshops som kommer. De liksom skriver tid och plats. I sista
många åker ju dit och liksom tältar utanför och går aldrig in på området. Bara på workshops liksom, ja, i flera dagar. Så jag skulle kunna slänga in att, natten mellan lördag och söndag så kommer en lite sjuk jävel att suga av uteliggare längs med Folkungagatan.
Så det är, vilken sjuk jävel.
Är det ett tips eller en varning? Kan man säga?
Det är också gratis i och för sig. Men det är öppen starttid och öppen sluttid också. Så man får bereda sig på en lite lång natt om man ska följa det här. Okay. Men jag slänger bara ut det. Mm.
Sevärt i alla fall. Brukar det vara?
Nej.
Jag har bara lite allmän info och det är att Bollmora nu har gått ut med Bollmora in the house. Så på fredagar så kommer Bollmora hem till dig med stroboskop och allt. Så att,
kul.
Så man är beredd. Mm-hmm.
Ja, alla måste ju vara beredda.
Mm. Precis, Bollmora kommer hem till dig och ja, vi får se. Men en fredag blir det.
Ja, pling plong, uns, uns. Mm. Vad bra hörni. Då går vi vidare med vårt sista ämne. Jajamän, det är ju nämligen så att Bananskalens riksförbund har gått ut med ett pressmeddelande att de faktiskt inte kan hjälpa folk in på exempelvis arbetsmarknaden eller i mediebranschen, att det här att man inte kan bara glida in på ett bananskal. De har, det är ett citat här jag kan läsa ifrån pressmeddelandet. Många gånger har vi ingenting med saken att göra utan det handlar mer om kompetens eller slumpen. Hur känner ni inför det här?
Ja, de hamnar ju lite i blåsvärden när det kom fram att de rekryterade måste ha vissa krav på dem också. Mm. Och då blev ju Bananskalens riksförbund anklagade för att folk har glidit in på deras produkter då. Så då började de försöka så här med krav, bananskal, och det blev väldigt pinsamt, det blev desperat. Så det var, de har ju fått dra sig tillbaka lite nu. Lite fegt, lite pinsamt.
Jag tror också att det kan ligga viss sanning här, för det här är ju deras riksförbund. Mm. Jag menar att Chiquita då, som är vinstdrivande, har gått ut och sagt nej, dementerat och bara nej, det går visst att halka in på bananskal. Kör på. Mm.
Det tycker jag, men det är en sak man ska veta tycker jag om Bananskalens riksförbund, att det inte är en helt okontroversiell organisation.
Nej.
De
Nej.
Heter ju så då tror man att det är en slags språkrör för alla bananskal, men jag vet många bananskal som inte alls liksom ställer upp på deras agenda. Och så till och med ta avstånd från
interna stridigheter och ja, ibland till och med öppen konflikt har de ju dratts med, kan man säga.
Mm.
Ja, det är sant.
Ja, men det är många som liksom har anklagat dem, alltså för att de har gått ut med det här liksom uttalandet att det är väldigt märkligt agerande utav dem. Att det är nästan liksom, att det är en sån här attack på jobb och tillväxt egentligen, att förneka bananskalens liksom funktion i att få in folk i arbete och så. Att man måste komma ihåg vad som byggde det här landet. Skog, järnmalm och bananskal.
Mm.
Eller hur?
Absolut.
Många försöker ju än idag, trots att man då de säger att det absolut inte är så, men försöker glida in på bananskal i arbetslivet och så vidare. Mm. Men, och försöker sen då få pengarna tillbaka om det är så att de har bara glidit in i en stängd dörr eller glidit omkull. Och inte alls fått in en fot i branschen, inte få vara med och jobba liksom varken bakom eller framför kameran.
Framför kan man ju, där är ju bananskalet väldigt populärt att man halkar på. Och det är vi fortfarande
fånga på bild.
Med att, det är vi fortfarande väldigt bra på, det här med att om man halkar på ett bananskal, det blir väldigt bra TV.
Mm.
Och teater.
Glöm inte teatern.
Nej.
Men du menar att bananskalen, att man vill ha pengarna tillbaka för bananskalen, att man betalar för bananskalen?
Så. Ja, man har köpt något extra bra dyrt bananskal för att, med syfte att glida in. Nu tänker man så här ska jag bara glida rätt in, få en, inte, kanske inte toppjobb, men liksom någon medelposition på något produktionsbolag, kanske börja som produktionsledare eller någonting och sakta jobba sig upp efter det. Men att man då, det är helt misslyckas och de här, då har man köpt med bananskalen helt i onödan.
Det är ju mycket kvacksalveri i bananskalsbranschen liksom. Alltså man måste göra research innan man köper ett bananskal. Mm. Det är ju, alltså det är klart att det blir sådär om man liksom bara går och köper utav någon snubbe på gatan. Mm. Så att här är äkta bananskal han, så här är vi på insidan av sin rock. Mm. Och det blir ju, men jag vet inte, jag har lite så svårt att tycka synd om människor som gör det liksom. Mm. Man får lite grann skylla sig själv.
Ja, men som lägger alla pengarna på bananskal istället för att lägga alla pengarna på en gedigen utbildning eller på liksom,
arbete.
Ja, eller muta någon jävel.
Mm. Det är därför de måste gå ut med sådana här meddelanden, för det funkar inte. Och det brukar ju, jag vet inte om det är så fortfarande, men det brukar vara en banan liksom i skalet. Det brukar vara någon slags fruktkött, va? Mm. Och var har det tagit vägen? Hur ska man kunna finansiera och ge pengarna tillbaka när innehållet är
bra? Hela den här slöslobbyn säger ju att det är bara jävla slös på banan. Mm. Alltså bananinnehållet. Att de här, man köper de här för att komma åt skalet bara, och att det är liksom en industri som är ohållbar i längden på något vis.
Ja, precis.
Så det är väl inte så bra. Mm. Sen har vi ju då å andra sidan räkmackorna, som ju knappt har något riksförbund, utan de är otroligt löst sammansatt grupp. Mm. Men som inte alls tar avstånd ifrån att det går att glida in på en räkmacka och få ett bra kneg, så att säga. Mm. Utan som snarare, de får ju inte säga det rakt ut, såklart. De får ju inte göra, de får ju inte kampanja och säga att så här, hej man, glid in på den här fräscha räkmackan. Ja, precis, och en bild på en kille i limousin eller något sånt där. Mm. Utan de, genom att inte säga att det inte är så säger de väl i princip att det är så. Och använder sig mycket av just så här, grejer som delas på Facebook. Det är inte betald liksom, marknadsföring på det sättet.
Nej. Nej, men alltså jag vet inte, nu när bananskala gick ut med det här att man faktiskt inte kan glida in på arbetsmarknaden på dem, då fick jag direkt en känsla att de var lite köpta av räkmackorna.
Mm.
För de ger ju fri lejon åt räkmackorna att ta det här.
Att det är räkmackelobbyn som kanske...
Man undrar... Jag vet inte. Jag ska inte smutskasta någon. Men
det är någon slags kartellbildning på något sätt kanske, att Bananskalens riksförbund har köpt helt enkelt.
Jag har också hört att Framfötterna hade någon slags del i det här, för de samarbetar ju väldigt bra med räkmackorna som jag känner till. Och att de har gått ihop ett samarbete och tvingat Bananskalens riksförbund på knä i princip.
Ja, det har ju medfört också att en sån här sandal med öppen tå har blivit så himla populär att man just ska visa framfötterna och ta sig in på arbetsmarknaden. Och samtidigt då med en massa bollar i luften samtidigt, vilket blir alltid en stökig entré kan man väl säga.
Det är ju tecken på, tycker jag, hur Sverige har förändrats. Att liksom, när jag var liten hade ju inte framfötterna tagit i räkmackorna med tång.
Nej,
gud nej.
Det är liksom... De stod så långt ifrån varandra. Men nu, jag vet inte. Alla har rört sig mot mitten på något sätt.
Ja.
Det som har varit lite kritiken också är de som så att säga helgarderar och som surrar ett bananskal runt ena foten och en räkmacka runt den andra foten och sen hasar in på någon reception på borta på Chipstead och försöker liksom, hallå, tänkte kolla om ni har någon öppen position för en tjej eller kille som mig. Vilket gör att det blir mycket städkostnader och sådär, för att det funkar inte så, försöker de säga. Men då är det ju de här historierna, det är inte de här historierna, de misslyckade historierna, de som inte får jobb, det är inte de som berättas vidare, utan det är de när folk har fått jobb. De har kommit in kanske med räkmackor, bananer och what not under fötterna och folk bara, det här ser vi direkt, det här är en person vi ska satsa på, välkommen in i branschen, här har du ett passerkort, en helt okej lön och här är ditt skrivbord.
Men jag tror där också att skillnaden är att de som har lyckats med det, de har kommit in där på sin räkmacka och direkt när de kommer in och så tänker receptionen säga nej, du får gå igen, då drar de fram den här framfoten och bara visar den.
Och klonkar upp den på disken.
Bonk. Här har den framfot.
Och
sen är de inne.
Ja, men det är väl kanske lite så att framfoten ändå är det som håller den kvar. Räkmackan tar den in. Och det är väl det kanske då som är samarbete, som du pratar om David, med att de visar upp de här lyckade exemplen, att visst, det är bra med räkmackor och bananskal bara för att kidsen ska drömma, men egentligen du kanske behöver också framfötter, du kan inte fuska med framfötterna.
Nej,
det är ju de du har, alltså de sitter ju där, man köper inga nya framfötter så. Eller, liksom.
Ja, precis, det är bra också,
det händer ju såklart också
att folk vet om det, så att de tar hand om sina framfötter och verkligen vårdar det de har och lägger pengar på det kanske. Så lönar det sig.
Vi har hunnit med allt vi ska hinna med. Vad bra jobbat, hörni. Nu har vi fått en bra sammanfattning. Folk vet vad de ska tycka i de här frågorna. Och även visat på lite tips framöver. Vi tackar Ola Söderholm, Lars Svensson.
Tack.
och Johanna Wagrell.
Tack.
Om ni går in på fantasipanelen.se och klickar på deras namn så kommer ni automatiskt att följa dem på Twitter. Och ni ska inte glömma bort att följa även Fantasipanelen på Twitter och gilla Fantasipanelen på Facebook. Då får man veta massa olika grejer. Man får mest veta när att det har kommit ett nytt avsnitt skulle jag säga. Ibland får man veta vilka som kommer vara i panelen nästa vecka lite innan. Och så där. Det är väl egentligen det. Jag heter David Sundin. Tusen tack för att ni lyssnar.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.